Hej och välkommen till Företagsterapeuten. Idag pratar jag med Dorothea Pettersson. Vi pratar om ett ämne som ligger mig väldigt varmt om hjärtat, nämligen psykisk ohälsa, men också fysisk ohälsa. För mig är Dorothea en förebild hur man anpassar sitt företag efter sitt eget mående och inte låter varken fysisk eller psykisk ohälsa bli ett hinder för att uppnå sina drömmar. För många som jag träffar har det som en ursäkt, ska jag inte säga, för det är klart att det är, så jag hoppas att ni förstår mig rätt, men att jag kan inte göra det här för att jag lider av återkommande ångest, depressioner eller en fysisk sjukdom. Så jag vill jättegärna att ni lyssnar in Dorothea och inspireras av hennes kraft och mod och ser möjligheten till att faktiskt driva eget trots ditt mående. Så. Hej då och välkommen till Företagsterapeuten.
Hej, tack så mycket.
Hej. Du, jag tänkte att vi skulle prata lite idag om att anpassa sitt företag till sin fysiska eller psykiska ohälsa. Men först vill jag höra lite grann om din företagsresa. Vill du berätta lite vad du gör och vägen dit?
Ja, jag har ju haft mitt företag. Vi är väl på 10 års närmar oss 10 års hoppet, eller vad jag får säga, det är inte ett ord. Ja, 10 år snart i alla fall. Och jag är ju utbildad gymnasielärare i grunden med psykologiexamen också, och undervisat i ämnena psykologi och religion. Och det är där jag liksom har börjat min riktiga jobbkarriär, eller man ska säga. Det var som lärare i många år här i Göteborg. Men där någonstans så blev det lite för mycket för mig. Och jag gjorde den klassiska utbrändhetsvurpan. Sen så gick jag aldrig tillbaka, utan jag startade mitt företag. Och det var ett tag sedan nu. Ja, det var väl 13 då, så snart 10. Och då utbildade jag mig även till coach, eller jag gick en coachutbildning för att jag ville ha coach, vet du, verktygen. Jag ville förstå vad egentligen skillnaden mellan att vara lärare och coach var. Och det är ju en skillnad såklart, men jag ville fatta liksom greppet bättre, för det är ett mindre glapp mellan lärare och coach än väldigt många andra yrken.
Ja,
Man ställer
såklart.
väldigt mycket frågor som lärare. Och sen så har jag liksom kört på där och drivit mitt företag, och jag har jobbat mycket med planering, struktur, tidsuppfattning, vad det är som liksom gör att vi slinter när det kommer till just hur mycket vi gör på en dag. För att det var liksom där jag började, att jag hade liksom inte ett begrepp om hur mycket jag egentligen orkade med.
Nej.
Så jag pratar ju mycket om att göra listor. Det blir ju så väldigt praktiskt påtagligt, men det handlar egentligen om den psykiska inställningen till min egen tid och min egen förmåga att använda den. Nu för tiden jobbar jag mycket med skrivandet som verktyg, för jag har alltid skrivit hela mitt liv själv, och det har liksom gjort så stor skillnad för mig. Så jag använder ju skrivterapin som ett verktyg, och det har ju du bra koll på.
Ja, precis.
Ja,
Ja, precis.
det är just det. Jag har lärt mig allt jag kan, höll jag på att säga.
Ja.
Ja, så att, men det är väl liksom i korthet det jag gör.
Och du började alltså med ditt egna företag under utmattningen, eller blev du liksom frisk först, eller var när liksom blev det så här, när kom du
Ja,
in i?
alltså jag var ju hemma för min utmattning väldigt länge. Alltså ska man titta
Okej.
på det, så var jag ju nästan utan arbete i 6 år. Men jag fick
Oj.
också barn då, ska man lägga till. Ja, det är viktigt någonstans. Men jag hade väldigt svårt för att hitta min balans, och sen också att jag har en ångestproblematik från början, vilket gjorde att jag tror att jag fick någon förstärkt variant på grund av det. Det är min egen diagnos. Och sen också att det behöver ju någonstans finnas en bra vilja också. Att vilja börja, för utmattning handlar ju faktiskt inte bara om hur jag mår i huvudet och fysiskt, eller vilka symptom jag nu har, utan jag behöver ju någonstans känna att jag är klar. Och det tog tid innan jag kände mig klar. Och det var då jag gick coachutbildningen. när jag kände mig färdig.
Liksom. Ja, men precis. För det är ju svårt igen. Och där tror jag vi är olika. För ibland blir ju så här att driva eget eller gå en coachutbildning. Att det, blir, det kan man ju göra i en utmattning om det är vägen till glädje. Men ibland, så här, det beror på hur man mår. För vissa mår ju så dåligt att jag orkar inte ens ta till mig någonting nytt. Liksom.
Mm, mm.
Så ibland kan det här steget till eget bli en medicin. Och ibland så orkar man ju inte det. Det ser ju väldigt olika ut från person till person.
Ja, men precis. Och jag kommer nog inte riktigt ihåg hur det blev där och vad som hände, om jag kände mig bättre eller om det var att jag behövde det här. Jag minns faktiskt inte det, för det är ändå ett tag sedan. Och jag har inte så bra minne.
Nej,
det är inte min grej.
Men någonting som jag tycker är intressant och som jag sa till dig precis här innan vi startade igång, att många jag pratar med har varit i utmattning när de har haft en anställning och så startar de eget. Men det är ju väldigt tufft att vara egen också. Så hur har du gjort för att liksom undvika en utmattning? Har du varit nära utmattning igen? Eller har du liksom lyckats som egen att faktiskt balansera livet bättre?
Ja, men klart att man kan känna att jag har känt att det är för mycket och sådär. Och då lägger jag ju mig oftast ner. Jag är ju sån som avbokar möten. Utan jag har liksom inga direkta skrupler för det. Men visst, jag kan ha kört för hårt också. Och då blir jag ju liggande i några dagar. Det blir jag fortfarande. Men jag vet inte, jag tror att jag har en bra känsla för när jag är på väg in. Och detta är någonting som jag lärde mig då när jag var i utmattningen. Tillsammans med min psykolog som jag gick hos då i terapin. För han märkte det att för mig så var det liksom, det är väldigt tydligt att jag är en allt eller inget person. Jag liksom har inget mellanregister riktigt.
Nej, precis.
Och då gjorde han så att han sa till mig att du har en timme om dagen då du får göra måste-saker. Alltså det här som betala räkningar eller så. För jag var ju hemma liksom. Jobbade ju inte då. Städa eller vad det nu är. Det enda som inte liksom behövde skrivas upp som en uppgift på den här listan, det var att hämta och lämna min dotter från förskolan då. För att då skulle det ta hela timmen. Men så en timme om dagen fick jag skriva en att göra-lista på vad jag skulle göra. Och det lärde mig otroligt mycket att bara göra en timme om dagen. För då var jag tvungen att lära mig prioritera.
Så var det här det började lite grann, det här både med listor, skrivandet och liksom med tids...
Det var då det klickade i huvudet på mig, när jag liksom insåg att hur lite eller hur mycket man kan göra på en timme beroende på uppgiften, såklart. Ibland kan man hinna mycket som helst på en timme, för varje sak egentligen är 5-6 minuters uppgift, och ibland så räcker inte timmen för att den egentligen tar 3 timmar.
Nej.
Och då får man dela upp det på 3 dagar. Om man nu har en timme, det är ju lite extremt, men ja.
Ja, men så om jag förstår det rätt så har du hittat en bättre balans nu som företagare än som anställd.
Ja som anställd har man ju ibland tyvärr inte ett val heller.
Nej.
Upplever man. Man upplever det.
Ja, men precis. Det är upplevelsen, men det kan vara att man faktiskt har det där valet.
Ja, om man vet vem man ska prata med och man känner att man kan det. Så.
För jag tror att för många blir det liksom vägen till en ny utbrändhet när man går in i ett företag och så tycker man att det är roligt i början och så jobbar man på och sen så känner man de här utmattningskänslorna där igen, för att det är ju jäkligt kul och utmanande och liksom. Hur har du gjort för att hålla en balans och lyssna in dig själv i det här?
Ja, alltså jag, som jag sa, jag är lite en allt eller inget person, och det är jag fortfarande. Och jag är sån där som får liksom vågor av energi. Och när jag får en energivåg eller kreativ våg, eller kalla det vad du vill, då kan jag sitta hur länge som helst och jobba med det här i flera dagar i sträck. Men då blir det också lika många dagar i sträck av att göra nästan ingenting. Och det har jag ju lärt mig, så att om jag märker att jag är inne i en sån här energivåg, då ser jag till att kolla min kalender. Hur ser det ut efter 2 dagar, efter 3 dagar? Så att jag inte har en hel kalender fullbokad då. För det kommer inte funka. Jag vet att det inte kommer funka. Och samma sak om jag liksom har inbokat mycket, att jag ska iväg på någon föreläsning, eller om jag ska göra möten som är utanför hemmet, flera stycken under flera dagar. Då behöver jag boka in en ledig dag. Då jag får välja om jag vill jobba eller inte. Men inte ha bokade möten. Och har jag bokat möte så är det med typ någon som jag är väldigt nära. Där det inte är, man inte behöver vara proper, om du förstår vad jag menar. Så det är liksom, Jag är nog ganska duktig på det. Jag har blivit det med åren. Sen så vet ju, ser ju min man och min familj att ibland så går jag överstyr med hur trött jag blir också. Men jag vilar nog upp mig ganska snabbt om jag bestämmer mig för att faktiskt vila. För det är också det ett val som... igen.
Ja, precis. Och det låter som att du har lärt dig att följa dina energivågor. Att när de är där uppe, då liksom, surfar jag på dem. Och när de åker ner så tillåter jag mig att vara där. Jag kämpar inte upp igen. Liksom.
Nej. Och sen är det mycket Netflix för mig till exempel. För det är då jag stänger ner min hjärna. Det är en av de få saker som får min hjärna att lägga av. Det är när jag tittar på någonting, en serie. För att då måste jag ju liksom hänga med. Och då går inte min hjärna på högvarv. Jag kan inte läsa när det är för mycket i huvudet till exempel. För att det hjälper mig inte.
Precis.
Så det handlar om att hitta de grejerna också.
Ja, men precis, och lära känna sig själv. Och jag tror att där har du nog hittat. Jag träffar ju väldigt många i utmattningar som är terapeut. Och det jag ser, det är ju att många accepterar inte de här vågorna. För livet är ju lite grann så här vågigt. Och det svänger mer eller mindre från oss alla, beroende liksom på vår psykiska och fysiska hälsa. Men många som liksom är där nere på vågen när den inte är uppe i topp, de liksom kämpar upp. Och det är där man mår som sämst. Att man inte liksom, okej, nu ligger jag här och flyter då tills nästa våg kommer. Liksom.
Man får lära sig vänta in. Och ja, det är svårt. Jag har också svårt för det. Jag kan bli jättefrustrerad när jag vet att jag har satt min egen deadline. För det är också en av grejerna när man driver företag, eget företag, att man sätter ju sina egna deadlines. Och de är ju lika viktiga enligt mig som en deadline som en chef har satt. Och då vill man ju jobba mot den. Men samtidigt är det så här att man får fundera på vad priset är om man drar igång, trots att man egentligen inte har den energin. Men sen är det ju också det här att om man vet att jag har inte så mycket kvar, om jag pressar mig lite grann nu, då kommer jag få vila sen. Då kan man lösa det. Men har man inte den tidsfristen sen, då funkar det inte.
Nej.
Eller man som jag då.
Ja. Så du tillåter dig själv och du liksom planerar in vila efter liksom, när du vet att det är stora grejer?
Alltid. Jag måste det.
Ja, men precis. Och det är ju bra. Men de här vågorna som företagare, så vi vet ju aldrig liksom, hur är det till hösten, hur är det till sommar. Alltså, vi vet ju aldrig hur företaget kommer. Hur planerar man in de här vågorna? Säg att du är i topp och så är företaget låg. Alltså, har du kunnat hitta ett flyt som det funkar ändå? Eller hur gör du?
Det är som nu till exempel. Sommaren är ju en lågsäsong för mig. Och då är det ju jätteskönt, för då är det ju juli och mannen har sin semester och det är lätt för mig att gå ner i varv. Men jag blir också, men får jag liksom en känsla av kreativitet, då sätter jag ju mig och skapar sånt som jag kommer behöva i höst. Då är det liksom färdiggjort och då kan jag fokusera på annat när det drar igång igen. Så det är liksom lite så jag använder min tid, att när jag inte har lika mycket arbete, då skapar jag det jag behöver när jag ska träffa mina klienter eller gå ut i väg och göra det jag gör. Liksom. Så att man får vara lite smart i sitt användande av den tid som man får, så att säga.
Precis. Och hur gör du de här vågorna? För du sa lite innan vi började spela in här att du kan liksom boka av på dagen. Kan det komma de här? Kan de komma och gå snabbt de här vågorna? Eller hur gör du när du har en dålig dag? Om du har fysisk smärta eller psykiskt, att nu har jag ångest här. Eller hur anpassar du?
För mig är det ju så här att får jag ett ångestpåslag. För det är skillnad om det är ångest och det som är min reumatiska, som är den fysiska. Det är skillnad hur jag agerar på de här två. Är det ett ångestpåslag som är liksom så här, det här kommer inte släppa. För det kan man ju, om man har van vid ångest, så kan man oftast, vet man det. Eller fall jag vet att den här är en pågående, den här kommer pågå hela dagen eller tre dagar. Jag kommer inte kunna värja mig för den här. Då bokar jag av. För det går, då kan jag inte. Jag är inte klok nog i hur jag pratar med människor. Det blir för svårt. Är det fysisk smärta och jag ska sitta i ett möte hemma, då tar jag det mötet ändå. Så det beror lite på vad som är orsaken till att jag blir liksom inkapabel, eller vad ska jag säga. För ångest och fysisk smärta för mig, det är väldigt olika saker. Och de artar sig på väldigt olika sätt. Sen är det så att har jag mycket smärta och värk, då sätter det sig i huvudet också.
Ja, men precis. Det påverkar ju ditt sinne såklart. Mm. Så att, ja. Och det är ju det här som jag tänker måste vara så himla svårt. För jag hör ju att du har liksom lärt känna din fysiska smärta och den psykiska smärtan, om man säger så. Och veta hur ska jag anpassa. Men de här kan ju också gå in i varandra. Jag tänker, har man ont för länge så kan det skapa ångest. Skapa ju trötthet om jag sover dåligt. Och...
Ja, men precis. Men det som är skönt, hur knasigt det än låter, är att har jag väldigt mycket smärta, då är ångesten logisk. För att då vet jag ju att den kommer med störst, alltså toppen av ångesten, alltså den värsta delen av ångesten kommer av smärtan då. Och den kan jag med logik prata bort i mitt huvud. Alltså det här är inte den där ångesten som beror på något som jag inte kan sätta fingret på, som ångest många gånger gör. Medans har jag smärta, då beror den ju på smärtan och då har den en förklaring och då kan man sänka den med hjälp av huvudet. Så det är också skillnad. Men det är också många års erfarenhet i detta. Vad som är vad här.
Ja, men precis. Du har övat i många år på att liksom hantera och lära känna dig själv.
Ja, jag har det. Antal år är tragiskt hur många de är, kan jag säga. Men det är som det är. Det är mitt liv. Och det är så det funkar. Och jag har ju liksom valt att inte låta varken med fysiska eller psykiska smärta vara ett hinder för det jag vill göra i livet.
Precis. Och det är faktiskt därför jag ville prata med dig. För att jag träffar ju många människor med både psykisk och fysisk smärta som säger att på grund av min psykiska ohälsa, jag har depression eller återkommande utmaningar, så kan jag inte driva eget för att jag har psykisk ohälsa. Eller sådana som har fysisk ohälsa, jag kan inte driva eget för jag är sjuk. Utan det är ju ganska lätt att stoppa sina drömmar på grund av de här två problemen. Och du lider av båda två, men du låter inte dem stoppa dig. Så jag tänker att det här är ju en jätteviktig diskussion, hur du liksom, för du hade lika gärna kunnat säga, nej men det går ju inte, för jag mår ju dåligt ibland.
Ja, jag har ju läkare som under alla år, som framförallt alltså de som på reumatikersidan, som liksom har ansett att jag inte är kapabel för jobb, jag ska vara sjukskriven liksom.
Och
för att jag har, nu mår jag bra i relation till vad jag har gjort tidigare, så att nu är jag ganska frisk. Sen går jag ju på konstant medicinering, men ändå frisk. Allting är ju återigen relativt. Vad var frågan nu igen?
Att inte använda det här som ursäkt, att när jag kan inte, för jag mår dåligt.
Precis. Men jag vet inte hur man ska förklara det här, för att jag är nog en person med ett, eller jag är en person med väldigt stort driv, och det har jag alltid varit. Och jag har liksom någonstans valt och bestämt mig för att jag ska inte låta mig stoppa för att jag har ont. Och sen så ska vi ju säga att verkligheten är sådan att jag har perioder där jag gnäller rätt mycket här hemma och säger att det är ingen idé, jag kan lika väl bara ligga här, för att jag kommer ändå att komma någon vart. Men de perioderna är ganska korta. Jag brukar ju säga det till folk, att jag lägger ner mitt företag var tredje månad. Och då ligger jag alltså i soffan en hel dag och har lagt ner allting. Och sen kommer energin tillbaka och då kör jag igång igen. Så att jag måste liksom lägga ner allting en gång var tredje månad. Det är liksom en psykologisk grej. Men alltså för mig handlar det om att varför ska jag låta mig själv besegras av att jag har ont? Eftersom att jag har ju inte så ont så att jag inte kan göra någonting. Jag kan ju göra saker. Jag kan inte resa hur som helst, för det klarar inte min kropp. Jag kan liksom inte, jag är dålig på att gå, som jag brukar säga. Jag kan inte gå långa sträckor, så jag kan liksom inte, jag måste ta bil överallt och liksom parkera den så att jag inte har mer än 300-400 meter, för att annars är jag för trött när jag kommer fram. Alltså jag behöver ju planera allt detta, vilket vi kommer in på varför jag är så duktig på planering. För att jag behöver till och med planera mina steg. Men alltså jag har väl jobbat, hur ska man säga, otroligt mycket med acceptans. Att liksom lära mig att det här är hur jag är. Jag behöver inte gilla att jag är så här.
Nej.
Men det betyder ju inte att jag inte är kapabel. Jag är fortfarande smart. Min hjärna funkar ju fortfarande. Jag kan fortfarande prata med människor och få andra att må bra. Jag kan fortfarande hjälpa dem framåt i sina resor. Jag kan fortfarande stå på en scen i 2-3 timmar och sen, ja, sen får jag vila nästa dag, men jag gjorde ett bra jobb när jag väl stod där.
Mm. Ja, du har lärt dig att anpassa livet efter liksom dig själv helt enkelt, eller anpassa ditt arbete på ett annat sätt.
Ja.
Till dig själv.
Mm. Ja, det här är jättesvårt att förklara, inser jag nu när jag ska prata om det, för att detta har jag liksom inte riktigt lagt ut i ord på det här sättet. Nej. Tidigare, utan jag känner in. Jag är duktig på att känna. Jag har det är också en sån här grej jag får höra när jag har liksom tränat och haft personliga tränare eller sjukgymnaster och så där. Jag har en otrolig kroppskännedom. Jag vet vad smärtan betyder, och jag har ont, det betyder, ja, det är förmodligen för att jag har överansträngt mig, eller det här är på väg att bli en inflammation som jag kommer få ondare. Alltså jag vet vad som är vad nu, efter så många år av smärta. Och det hjälper ju mig hela tiden att veta att, ja, nu börjar jag få så här ont i händerna. Det betyder att jag om 2 dagar inte kommer kunna hålla en penna i handen.
Nej, men, och egentligen så tänker jag att det du pratar om nu, att lära känna sin fysiska och psykiska ohälsa, det är ju steg 2. Nummer 1 som du har gjort, det är att inte låta rädslan eller dina tankar stoppa, som den här ursäkten att jag kan inte driva ett företag för att jag har återkommande depressioner eller jag har återkommande ångest. Så att först har du tagit dig förbi den. Har den ens funnits där? Den rädslan, eller var det
ja,
där?
Ja, ja, ja.
Det har
Absolut, det har den. Och så kan jag väl känna fortfarande att det är väl ingen idé att fortsätta, för att jag kommer ändå aldrig kunna uppnå de där nivåerna, för att jag är ju liksom skadad, eller vad man ska säga. Men liksom vingarna är lite klippta. Men allting är ju, man kan skapa otroliga saker utifrån den kapacitet man har. Alltså det är verkligen, alltså jag gör ju nästan allt mitt arbete hemifrån, för att då kan jag styra det.
Och jag tänker att det är en väldigt viktig sak du säger nu, att du bär på den tanken och rädslan fortfarande, så att inte många tror att åh, jag ska ta mig förbi den här och sen så känner jag den aldrig igen. För precis som du säger, att ja, men du kanske är lite vinkligt. Det betyder ju inte att du inte kan njuta av livet och uppskatta ett coachingsamtal eller liksom jobba i alla fall. Du kanske inte kan flyga lika bra som en annan fågel med starka vingar, men du kan liksom njuta av dagar som är bra ändå.
Ja, och sen att man lär ju sig, om man inte ger sig in i det, så kan man inte lära sig vad man har för kapacitet. Det är först när man testar man vet vad man har för kapacitet. Det är först när man gör saker med andra människor som man lär sig hur man är med andra människor. Vad det nu är du ska lära dig, så behöver du liksom försätta dig i den situationen. Att driva företag, om man nu ska vara krass, det är inte så stor skillnad från att vara anställd. Skillnaden är att det är du som fattar besluten, och det är ju precis det man behöver när man är sjuk. Det är jag som fattar mina beslut, ingen annan som säger till mig när jag ska vara på jobbet och vilken tid. Utan jag har en dålig morgon idag. Ja, men då börjar jag inte förrän jag mår lite bättre 5:00.
Ja, men precis, att du kan styra dina dagar liksom.
Ja, precis.
Och jag tror nog att folk tänker att jag tror också man är rädd för det ekonomiska då, för att om jag är anställd och så kan jag sjukskriva mig, men hur gör man som företagare? Kämpar man bara på, eller sjukskriver du det, eller hur gör man där liksom de ekonomiska svårigheterna när man inte har samma...
Ja, den har jag inget facit på.
Nej, det finns inget.
Nej, precis. Den är jättesvårt, och den bär ju ångest såklart. Per automatik, pengar är ju alltid i det med företag. Ja, det är en rädsla, det leder till oro. Men där är det ju så här att man får testa sig fram verkligen, för att man lär sig efter ett tag hur ens ekonomiska cykel ser ut också. Jag vet att jag inte tjänar pengar sommartid. Då behöver jag ju tjäna in de pengarna på de andra månaderna. Och sådär. Och så får man sätta sig, hur mycket behöver jag för att min ekonomi ska gå upp? Vad är minimum av vad jag behöver? Man ska inte fundera så mycket på hur mycket jag önskar att jag hade för att jag skulle leva det här lyxgottiga livet som man kanske drömmer om. Utan börja på minimumnivån. För att det är den du behöver uppnå hela tiden.
Precis. Och jag tänker också att det inte bara handlar om om ekonomi. För säg att du hade varit heltidssjukskriven nu och inte jobbat. Jag tänker också din psykiska, liksom, hur hade man mått? Liksom, jag tänker att du får ganska mycket ut av att prestera och jobba och utbilda dig. Liksom, att du mår bra i det som människa.
Ja. Ja, men så är det. Alltså, jag får ju, alltså, det vet ju du som är terapeut att det är jobbigt att sitta i vissa samtal. Men de ger på något underligt sätt oss energi också. Och det är väl kanske, det är ju inte det att vi får energi av det som kanske personen pratar om, utan just att jag får lov att finnas där i den här situationen. Det ger energi, och den energin och allt som jag gör i mitt jobb, jag skulle ha svårt att vara utan det, för det gör ju mig till den jag ser mig själv som. Alltså det här är jag.
Men precis. Vårt jobb ger ju oss en mening, och jag tänker att vi sätter ett litet, oavsett vad vi, om vi vill eller inte, så sätter vi ett litet självvärde i det. Jag vet själv när jag var sjukskriven för utmattning att jag kände, vem är jag nu? Ja. Och vem vet när jag kommer tillbaka, om jag kommer tillbaka, eller liksom att våra prestationer är ju lite grann vi på något sätt,
ja, oavsett om vi vill eller inte. Ja, och det betyder ju, sen det man får väga där är att bara för att man gjorde liksom någonting 100% tidigare och idag gör det 60%, det betyder ju liksom inte att man är sämre. Det betyder ju att snarare tänk att jag får göra det här fortfarande, eller att jag kan fortfarande göra det här. För att varför ska vi alltid vara uppe på 100%? Det är inga, alltså titta på människor, vem klarar det? Det är inte speciellt många som fixar att vara på 100% konstant.
Nej, och jag tänker att vårt mål kanske inte alltid behöver vara att driva företag till 100% eller lyckas med ekonomiskt, utan det kan väl vara att få må bra i livet, liksom, att det här företaget eller kanske ger glädje, liksom. Ger mig en... så jag tänker också, att, för det kan ju också vara farligt när det kommer till företagande, att man jämför sig med andra då, och jämför du dig med någon som inte är vinkligt, då mår du väldigt mycket sämre. Hur är det där? Går du och jämför dig med folk, eller?
Klart jag gör det, liksom. Så det vore väldigt konstigt om jag inte gjorde det, tänker jag, för det gör vi väl allihopa, men jag har, alltså jag jämför mig, och jag kan bli så här, hur kan det vara så enkelt för den här personen? Fattar inte, hur kan den personen få så mycket jobb? Men då kommer vi tillbaka till den där vanliga grejen som vi har idag. Det vi ser på alla dessa sociala kanaler som ser så himla bra ut, det kanske inte ser ut så.
Nej.
Och det betyder inte att vi ska liksom tänka att folk ljuger, för det gör de inte, utan man lägger upp det som liksom passar för ens företag. Och det är också viktigt som företagare att när vi börjar synas offentligt på de här sociala medierna som företagaren Dorotea, då är det kanske inte fullständigt relevant att visa allting runt omkring, för det har inte med mitt yrkesutövande att göra.
Nej, precis.
Och då visar jag ju det som är mitt yrkesutövande, och det är klart att det ser glassigt ut ibland. Det är inte så... Det är klart att jag jämför mig.
Ja. Allt är inte guld som glimmar, liksom.
Nej, men det är verkligen inte det. Nej. Jag försöker ju vara transparent med det. Men jag pratar ju om att jag är sjuk. Och jag pratar om min ångest och sådär. Men alltså, jag kommer ju sällan ta... Jag tar ju inte kort varje gång jag ligger i soffan och känner mig ynklig. Och
lägger upp det. Nej, men precis. Ja. Vad har du fått för gensvar när du pratar om liksom, att du har ångest eller att du är sjuk och sådär? Får du för feedback?
Alltså men folk kommenterar ju det och liksom tycker att alltså folk tråkigt nog väldigt många känner ju igen sig i det här med ångest. Och sen är ju ångest ett ämne som är svårt att prata om. Inte det att det är svårt att prata om för att vi inte ska prata om det, för det tycker jag absolut vi ska göra. Utan det är svårt att prata om för att min ångest är ju inte likadan som din. Precis. Vilket gör att den går inte att förklara.
Nej.
För ingen annan, jag kan inte förstå hur du mår när du har ångest.
Nej,
förstår bara hur jag mår när jag har ångest. Men folk tycker ju ändå om att man faktiskt nämner det. Och det kan ju säkert finnas två sidor av det. Det ena är för att det är igenkänning för dem. Och det andra är att de nästan lite grann tycker att det är skönt att någon som driver ett företag och har på med det länge inte alltid är på topp. Alltså det blir lite konstigt, men att man liksom, jag tror att vi ibland kan må lite bra i att veta att alla har det inte så perfekt ändå.
Nej, men precis. Och jag tror precis som du säger, för att när jag pratar med människor så tror folk att men folk som har vågat hoppa eller som är där ute som driver företag, de är starkare eller modigare människor, eller de har inte rädslor eller de har inte ångest. Och här sitter du och säger att nej, men jag känner fortfarande så, jag jämför mig fortfarande. Liksom, och att faktiskt kunna säga så, som du kan göra i dina Instagram-inlägg, att idag har jag ångest, eller liksom, att ja, vi är också människor. Man är inte liksom, man har bara vågat ta det där klivet. Det betyder inte att ångesten eller rädslan är borta, eller att jag mår bättre eller är friskare än någon annan.
Nej, men den är ju med en hela tiden, den där rädslan. Mm. Det är bara det att man lär, att efter ett tag så lär man sig, eller jag har lärt mig att liksom skjuta den åt sidan. Att ja, ja, den får väl vara kompis med mig tillsammans med det andra då. Alltså man, rädsla och liksom mod och rädsla och glädje och rädsla och allt det där andra vi känner. De kan gå parallellt. Mm. De kan liksom leva tillsammans om man tillåter dem att leva tillsammans och inte gör det ena till något väldigt, väldigt dåligt och det andra till det vi strävar efter hela tiden. För att då, det blir tungt.
Mm. Precis, att liksom ändå acceptera det här och inte försöka mota bort. Liksom, utan förstå och lära känna istället.
Men det är ju det där klassiska att ett hinder har vi ju. Alltså vi har massa hinder. Det handlar ju inte om att ta bort hindret. Det handlar ju om att komma på hur vi kommer runt, över, under, åt sidan. Hur gör vi för att liksom bemästra hindret snarare, för hindret kommer ju fortfarande ställa sig upp med jämna mellanrum och bli högt, och sen får vi sänka det igen, så får vi hålla på sådär.
Absolut. Mm. Men om du skulle jämföra, för nu driver du eget på heltid. Om du skulle tänka att du hade en anställning nu, eller hur hade det gått? Hur hade det sett ut? Är livet liksom enklare nu för dig? Eller hur hade det sett ut om du var anställd, tror du?
Ja, alltså jag gjorde ju en litet åt sidosteg och satt som vd ett litet tag. Och det gick ju bra. Men det jag lärde mig av det är att jag klarar av att jobba som anställd på heltid någonstans. Jag fixar det. Mm. Men jag mår inte bra när jag inte kan ta mina pauser när jag behöver dem. För det gör att jag till slut blir så dålig så att jag inte kommer upp.
Precis, så där när du var där så fick du inte samma möjlighet till de här. Oj, nu behöver jag vila i 2 dagar. Nej. Nu behöver jag lägga mig. Nej. Jag behöver börja klockan 2.
Alltså jag hade möjlighet att göra det. Men det, då är jag ju... Det är skillnad att vara, behöva möta krav eller förväntningar av någon annan. Än hur jag hanterar mina egna krav och förväntningar. Och visst, vi brukar ofta säga att vi är hårda mot oss själva. Men samtidigt så är det ju så att det är jag som sätter mina egna regler. Ja, det var svårt. Men, så att, ja, det blev en skillnad. Och jag skulle absolut kunna jobba heltid på något annat sätt. Kanske inte som vd, för det är för mycket...
För stora krav låter ja, det som.
Ja, kraven liksom. Är för höga liksom. Men absolut, men jag skulle ju inte trivas.
Nej. Hur kommer det sig att du hoppade på, och hur kommer det sig att du hoppade av den här tjänsten du hoppade in på och sen ut igen?
Att jag gjorde det var för att jag tyckte det lät spännande och så. Och att jag kände att det kanske är dags att testa någonting annat. Nu har jag drivit det här företaget länge, och kanske är det här jag vill göra, någonting annat, vart det nu är. Liksom. Men jag insåg att det var det ju inte. Så att, och jag är en väldigt sån här att jag är en luststyrd människa. Tycker jag inte någonting är roligt eller ger det mig inte glädje, då kommer jag jobba för att hitta en väg ut.
Precis, det är viktigt för dig att följa känslorna, liksom, inte stanna kvar för att här ska man.
Nej, sen behöver man ju vara vuxen i det.
Ja, precis.
Ja.
Men inte bara luststyrd.
Nej, det går ju inte.
Nej, precis. Men du sa ju här att du hoppade av jobbet i en utmattning och sådär. Var det anledningen till att du ville driva eget? Eller vad är det för orsaker att du liksom vill vara egen företagare?
Då var det nog, alltså när jag startade, då var det för att jag just då upplevde att jag nog inte hade någon annan möjlighet. För då kände jag mig inte anställningsbar. Alltså jag skulle inte klara av det. Idag är det för att det är det jag trivs bäst med. Jag skulle absolut klara av att vara anställd, men jag vill inte om jag inte måste, för att ibland kan man hamna i en situation där man måste, för att det har med ekonomin att göra då. Men jag vill inte.
Och vad många som känner det där, som du säger, att jag var inte anställningsbar, jag har ingen annan möjlighet. Att jag har hört väldigt många säga att jag är inte anställningsbar, men de ser inte den här möjligheten som du gjorde där ute.
Nej, men man får börja i små steg. Alltså det finns ingen som har ett färdigt företag som drar in alla pengar som vi behöver på dag ett. Det tar tid. Det tar tid att driva företag. Och, eller att få det flytande. Och då får man återigen det jag sa förut. Man behöver fundera på vad som är minimum.
Ja, och dels tänker jag två saker som du har gjort här är att driva själva företaget, det är en sak, men att driva mig själv i företaget och snäll mot mig själv här och lyssna på kropp och känslor, det är en annan sak. Så här har du liksom ändå jobbat och kunnat vara snäll mot dig själv hela tiden. Idag gick min våg ner, idag har jag en dålig dag, idag fick jag ångest, jag lägger mig i soffan och pausar.
Sen är inte jag alltid snäll heller. Alltså det är klart att jag har dagar då jag liksom bara kör över mig själv, absolut. Men ska vi titta på det liksom över tid, så lyssnar jag på mig själv, alltså min egen kropp och hur jag mår och så. Sen är det klart att det vore ju helt omänskligt om jag alltid gjorde exakt rätt, för det gör jag verkligen inte. Men jag skulle säga att en av de viktigaste sakerna när man kommer i en utmattning eller av någon anledning känner att jag är inte längre anställningsbar, och det behöver inte vara på grund av sjukdom, det kan ju vara för att jag vill inte jobba på det sättet längre.
Precis.
Det är att verkligen ta sig tid och fatta sina egna signaler. För fattar du dina egna signaler så då är du rik. Du är verkligen rik då. Nej, det är inte lätt, men det går.
Precis.
Och i ångest, är man en person med ångest, och då menar jag liksom inte sån här ångest som dyker upp någon gång ibland, utan som är en ångest som bor i en, liksom. Då är det lite svårare. Och det är viktigt att förstå det, tror jag. Det är svårare då, för att vi har liksom en bromskloss som vi någonstans inte alltid förstås på.
Men många personer med ångest skulle nog säga att de är rädda för att starta företag för att det skulle driva in mer ångest, för du får ju mer rädsla, liksom det här ekonomiska och alla svårigheter. Har det blivit så för dig att ångesten ökade, eller är den liksom, nej men det var ju inte värre liksom?
Min ångest ökar inte av företagandet, skulle jag säga, för att det är snarare min glädje. Min ångest baseras på så mycket annat än det. Sen är det klart att ekonomi påverkar min ångest. Det ska jag inte ljuga om, för det gör det. Så att om jag har en sämre period, jag ser att det inte liksom blir bättre på grund av hur saker är planerade, då kan jag ju få ett ångestpåslag. Men då är det ju också till mig att ta till mina knep som jag har lärt mig på alla år. Vad behöver jag göra nu för att jag ska... För där kan jag ju faktiskt aktivt agera, för att det är ju någonting som går att ta på. Jag ringer folk, jag gör någon ny kurs, jag gör någonting som kan dra in lite pengar. Medan den där ångesten som vi inte förstår var den kommer ifrån, den har jag inget påtagligt att jobba med. Om jag gör så här så vet jag att jag kommer må bättre. Det funkar inte riktigt på samma sätt. Så att jag vet inte hur det är. Återigen, jättesvårt att förklara.
Ja, och det här är ju heller inget lätt. För jag tänker så här att många som jag träffar som inte är anställningsbara eller som är sjukskriva, det är svårt att säga att alla ut och skaffa företag bara. Det är jättelätt. Så här lätt är det inte heller. För jag vet inte om du har drivit eget på 100% eller om du har haft Försäkringskassan och sjukskriven vid sidan om också. Eller liksom de här grejerna. Det är klart att det här är svårt. Men det betyder ju inte att man bara ska backa och inte ens försöka. Men har du liksom varit sjukskriven till 50 och drivit vid sidan av? Eller har du liksom... Det har du?
Nej, det har jag inte. Nej. Första halvåret, där någonstans 2013, då hade jag ju startat eget-drag. Eftersom att jag då hade varit utmattad, så blev jag ju också efter ett tag... Jag gjorde ju den här extrema, för jag är sån här en allt eller inget person. Allt går att ändra, men det är så jag är många gånger, en allt eller inget. Men det var att för att jag skulle kunna må bättre... Jag insåg att jag kunde inte bli bättre om jag inte kopplade bort mig ifrån det som krävde att jag skulle göra på ett visst sätt. Och arbetet var en sån. Så jag sa upp mig. från mitt jobb. Mm. Så jag blev ju arbetslös och var det under, under hela min graviditet och när jag fick mitt barn och hela den här biten, barn nummer 2 blev det då. Och sen också att jag till slut också, och det här är extremt, jag rekommenderar inte det här för någon. Jag tackade nej till Försäkringskassan. Okay. Jag stängde ner Försäkringskassan. Av den anledningen att ja, då fick man inte ha barnet hemma. Barnet var tvungen att bo på förskolan. Men jag mådde bättre än hon var hemma. Mm. Och liksom, jag kände att jag blev styrd därifrån också. Så då stängde jag även ner Försäkringskassan. Och jag hade mina medel ekonomiskt att hantera det. Vilket gjorde att jag kunde göra så. Så det var väldigt extremt. Så det jag hade det första halvåret var att starta eget bidrag, eftersom att jag då hade varit arbetslös under en period som gjorde att jag då var, kunde få det. Hur systemet funkar idag, det är ett annat, men då såg det ut så. Så det är det enda jag har haft. Sen har jag behövt jobba för det själv, för min ekonomi. Sen är jag gift också, så att det finns ju en till med ekonomi.
Ja, men precis, att du inte behöver bara du överlever, du får tak över huvudet och mat på bordet ändå liksom.
Precis. Så sen rekommenderar inte jag den här extrema vägen att gå, men jag behövde det, jag var så pass dålig så att för att jag var tvungen att ha det kravlöst.
Och ofta är ju det, är det här som är så jobbigt också, det som får de som jag träffar som blir sjukare och mår sämre, det är ju för att det är ju ett krav, vi blir stressade av Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, man känner sig jagad och sådär. Så absolut, jag tror nog att alla jag träffar skulle vilja klippa de där banden, sen är man ju beroende av pengar in. Så jag förstår absolut att du gjorde det, och jag tror säkert att många skulle må bättre psykiskt av att bara klippa, men det är ju det här pengarna på bordet som är svårigheten liksom.
Ja, men man behöver jag ha det, och just då hade jag möjlighet att göra så som jag gjorde. Men då hade jag ju snarare mitt eget krav, att då behövde jag ju liksom jobba mig upp. Men det kunde jag hantera bättre, för då är det ju jag själv. Jag vet inte, jag är väl helt enkelt bättre på, jag är bättre på att hantera mina egna krav än vad jag är på att hantera andras.
Ja, och jag tror nog på något sätt att våra egna krav, för jag håller med dig, det är lättare att ställa krav på mig själv, att jag ska nå upp det, jag måste sälja så här mycket, eller jag ska skapa den här kursen, än chefer eller andra har de här liksom. Jag mår bättre av mina egna sådär också, känner jag. Så det kan nog gälla många, och att många kanske inte, man mår inte bra på en arbetsplats till exempel liksom, att det är att våga testa sig fram, eller våga drömma om det här i alla fall, och liksom ta små steg framåt. Sen är det ju svårt, det går ju inte att jämföra en situation med en annan beroende på varför man känner att man inte kan vara i en anställning. Nej.
Och jag menar, det går ju absolut att om Försäkringskassan har den lösningen för just dig, alltså för en viss person, att kunna jobba 50% på eget företag och ha 50% Försäkringskassa A-kassa, vilket det nu är. Det är ju jättebra, men jag vet ju att verkligheten ser tyvärr inte alltid ut så. Det är ju väldigt fyrkantigt hur de här myndigheterna agerar. Och det är lite synd när det kommer just till sjukdom, att vi är så i samhället så väldigt fyrkantiga. Men det finns väl syfte med det också, tänker jag, någonstans.
Ja, och jag tror ju att många hade ju varit mått så himla mycket bättre om vi fick bort den där fyrkantigheten. Att men, du kan vara, även om du är, liksom, går på Försäkringskassan eller är sjukpensionär, så kan du få driva lite grann. Alltså, för jag tänker att det ger så mycket glädje och tillfredsställelse till oss människor. Om vi tänker på vår psykiska hälsa så hade många mått så mycket bättre av att få göra, känna någon mening. Liksom. Jag tror det är jätteviktigt.
Ja, och är det en dag i veckan så är det ju jättebra, för den dagen i veckan kommer ju göra att, som du säger, att vi mår bra, men också att vi växer, så att det till slut kanske kan bli 2 dagar i veckan, och så håller vi på så. Man kanske aldrig kommer upp till den här 40 timmars kapaciteten, men det är fine. Man måste inte det.
Nej,
som egen företagare så jobbar du ibland 40 timmar på en vecka, en annan gång 70, men då kanske du jobbar 10 timmar nästa vecka. Så att...
Och sen finns det också möjligheter. Jag vet ju andra klienter eller folk som jag har träffat som driver företag som faktiskt jobbar halvtid i sitt företag och behöver inte jobba mer, och de tjänar som en heltidslön ändå. Att företaget har gett dem den möjligheten som de aldrig hade kunnat ha en anställning. Så att de skulle inte kunna jobba 100%, och så nu driver de eget och faktiskt klarar sig på grund av det och inte jobbar med en halvtid.
Precis, så är det. Men... Och så är det för mig också. Jag behöver, skulle jag liksom ha mina mina jobb inne liksom, i pipen hela tiden så mycket som jag behöver ha, då behöver jag inte jobba heltid.
Nej, precis.
Och det vet jag. Men man ska få in jobben, det är det som också tar sin
precis. Tid. Ja, och jag tror det är viktigt att prata om det här, den här möjligheten också, för många ser nog inte den, att får man företaget att gå runt så kanske det räcker med ett halvtidsjobb för att faktiskt löna, liksom kunna klara dem ekonomiskt, att det här med företagarna är en möjlighet också.
Absolut, jag tycker att det är det, men sen är vi ju så här att vi är inte alla gjorda för att driva företag, alltså det är inte allas väg att gå, men då finns det säkert en annan väg, för det finns det gäller att hitta den där bra människan som förstår att okej, du behöver den här typen av arbetsträning eller det här som istället för att pressa mig så ska det kunna lyfta mig. De människorna finns även ute på Försäkringskassan.
Precis. Och kanske våga ta upp det här med liksom Försäkringskassan. Mm. Liksom med att jag har de här drömmarna, hur ser det här ut? Att inte bara liksom packa ner det här, utan ändå se det som en möjlighet att prata med någon om det. Liksom, kanske.
Ja, men precis. Mm. Men däremot så tror jag att vi, oavsett om det är att driva företag eller på något annat sätt, så är vi alla kapabla att göra något, någonting. Mm. Det, och att liksom lyssna, bara lyssna till dig själv, så kan du. Jag är så himla övertygad om det, så att det går inte att prata omkull mig där.
Nej.
Jag har sett det för många gånger hos andra och jag vet det med mig själv. Liksom.
Mm. Och det var därför jag valde att bjuda in dig här, för jag ser att du ändå pratar om både psykisk och fysisk ohälsa, och du har sett att du tillåter dig att idag stänger jag, nu pausar jag, och jag tänker att det är en sån förebild, det är sånt vi behöver visa mer, liksom att men jag driver företag och nu tillåter jag mig att pausa och jag mår också. Jag tycker att det är verkligen en förebild. Mm. Jag tror att fler behöver se och höra det här. Liksom.
Mm. Och för det skriver jag ju också. Idag stänger jag ner bara. Ja. Och då kanske jag visar, alltså jag kan ju finnas lite på stories, men det är inte för att jag måste, utan det är för att jag tycker det är kul då. Då har jag någonting som jag gör som jag tycker är lite roligt. Men jag gör det väldigt tydligt att jag jobbar inte idag, eller jag gör inte det här. Och för att jag behöver sitta här och tillåtas göra ingenting, men det betyder inte att jag alltid gör ingenting, utan då kanske jag sitter med något kreativt, men jag behöver få göra det i min egen bubbla då.
Precis.
Ja.
Precis, hitta sätt, det är ett sätt att återhämta dig också, att vara kreativ på ett annat sätt, att inte alls leva framåt och liksom de här, ha möten eller liksom, att jobba på olika sätt, den möjligheten har man ju i företagsamheten också.
Ja, men precis. Och på sommaren har jag ju det som jag kallar för tisdagslistan. Jag jobbar på tisdagar. Och det är för att tisdag passar mig. Det kan ju lika väl vara en fredagslista. Man väljer själv. Och den här tisdagslistan kan en vecka bli en torsdagslista lika väl. Men det är en dag i veckan som jag dedikerar till arbete. Och då ska jag hinna med de där sakerna som finns på den listan. Vilket betyder att jag måste prioritera. Den där timmen som jag lärde mig av min psykolog, den var väldigt nyttig. Jag använder den fortfarande.
Vad bra. Du, jag tänker att vi ska runda av. Har du några sista kloka ord eller något tips du liksom vill för dem som faktiskt befinner sig i liksom det här att jag kanske inte kan gå tillbaka till ett jobb jag skulle vilja driva eget?
Nej, men det är det här att för det första att jag, alltså, så som jag ser det utifrån vad jag har gjort, det är att jag är övertygad om att du eller alla kan. Det man behöver hitta är vad som är det som funkar för just mig. Liksom. För att vi människor är så himla olika. Och sen att hitta vad din syssla ska vara. Att lägga den nära någonting som du vet att du redan kan. För att börja där. För att då kommer det bli enklare. Ska man börja göra någonting helt nytt, då blir det ju så otroligt mycket arbete att ens förstå hur det här yrket fungerar. Så försök att klura fram, vad är det här i egen regi om du tidigare har varit anställd?
Precis. Eller ett litet steg. Precis. Men om någon skulle vilja veta mer om dig eller hitta dig, vart hittar man dig då?
Då hittar man mig på Dorothea Pettersson överallt.
Dorothea Pettersson, överallt.
Ja.
Och du har ju också en podcast.
Ja, den heter Cirkeln. Jag har den tillsammans med Kiki Westerberg.
Ja, så där kan man också hitta dig. Ja. Men jättebra, tack så jättemycket för att du har varit här.
Tack så mycket.
Tack för att du har lyssnat på Företagsterapeuten. Behöver du coaching och vägledning, tveka inte att kontakta mig på kontakt@jessicahjert.se. Ha det gott, hej!